Välkommen till en fantasystund, avsnitt nummer 5. Idag ska jag läsa det första kapitlet ur en bok som vann Selma-priset 2023 och vann även årets fantasydebut. Och då pratar jag om boken som heter Eldbarnet, skriven av Elisabeth Berglund. Kapitel 1. Glädjeryttaren. Gryningssolen kämpade för att nå ner mellan husen. En dörr slog upp, studsade i väggen och fick sig ytterligare en spark av gumman som var på väg ut. Hennes kinder var rosiga av värme och nästippen mjölig. I famnen bar hon en stor korg med bröd som hon omsorgsfullt ställde upp utanför sitt lilla bageri medan den dåsiga staden Lloyd mornade sig. En dörr på glänt, fladdrade gardiner i halvöppna fönster och en smal strimma rök från en skorsten. Solen kittlade ivrigt de nattkalla kullerstenarna, men husen somnade likväl om. Genom de morgontrötta gränderna strosade en lyckligt ovetande ung kvinna på väg hem. Hon drog sin vackra men skrynkliga klädnad tätare runt kroppen och gäspade nöjt. På ena axeln dinglade några stenar i lösa trådar som släppt från det rikligt utsmyckade tyget. Rufsigt kopparrött hår trasslade sakta men säkert in sidan, men det bekymrade henne inte alls. Hennes steg var lätta och säkra, som hon ägde världen. Skriv upp det på glädjesalarna! Bagerskan såg överraskat upp när den unga kvinnan nappade åt sig en nybakad kringla, gick baklänges några steg och viftade med den i luften. Gumman höjde handen som för att säga något, men slog den istället för munnen och skakade på huvudet. Vivia vände sig om och skrattade. Hon var den stora svarta glädjeryttarens dotter och gjorde som hon ville. Det var inte långt kvar hem, där frukost väntade. Men varför inte passa på när något gott så lägligt placerades i hennes väg? Magen kurrade uppfodrande när hon tog ett bett av det varma salta brödet. Hennes mor brukade sova så här dags, men om hon mot förmodan var vaken så skadade det inte att vara förberedd med en passande ursäkt. Kvällen innan hade hon smittit iväg ifrån glädjesalarna så fort hon har fått nys om att ett extra stormöte skyndsamt skulle äga rum. Alla förväntades närvara, men det var ju så tråkigt. Och vad kunde vara viktigt just nu? Inget nytt hade hänt sedan invasionen för flera månvarv sedan. Tanken på dagen då soldaterna kom fick henne att stanna till och rysa. Hotfulla och allvarliga. Soldat var en yrkeskategori som helt saknades i det sorglösa Jukilu. Hon tog en tröstande tugga av brödet. Den där allra första timmen hade oskyldiga Jukiluer mist livet och minnet av den trängde sig på. Med en skakning på axlarna blundade hon och fokuserade på glädje och styrka som hon har fått lära sig. En av de lösa stenarna på klädnaden gav upp och hon föll ner på gatan. Hon hörde den landa och såg sorgset hur den rullade ner i en springa mellan gatstenarna. Frånvarande trasslade hon loss sitt hår från trådarna på axeln och fler glittrande stenar gjorde den första sällskap på marken. Vivia fortsatte gå och tänkte på det allra första stormötet som hon varit på. Efter invasionen hade folket vänt sig till glädjeryttarna, deras källa till tröst, vägledning och även nöje. Det som hänt var ofattbart för den fredliga nationen. Stormötet hade samlat alla Jukilus glädjeryttare och givetvis var även Vivia på plats. Trots allt hade det varit spännande och det hade tagit på sig rollen som Jukilus hopp, men mötet efter var det annorlunda. Där hade istället diskuterats långsiktiga strategier och när de äldre glädjeryttarna började prata om uråldriga legender hade hon tröttnat och slunkit undan. Minnet från det hon istället tittat på fick henne att le. Just den natten hade blivit lyckad med en lång krogrunda och en hel svans av beundrande följare. Hennes mor hade suckande accepterat hennes ursäkter efteråt så det borde gå bra den här gången med. Läget var stabilt. Allt flöt på. Hon, liksom så många andra, ignorerade helt enkelt soldaterna och levde som de inte fanns. Det fungerade ganska bra och ingen hade blivit dödad eller bortförd sedan den första dagen. Inte så vitt hon visste. För säkerhets skull gick hon igenom den kommande konversationen i tankarna. Modern skulle sitta på favoritdivanen med frukosten uppdukad. Överdådig, men som vanligt nästan orörd. Kanske plockade hon med några brödbitar medan hon gick igenom dagens sysslor och uppdrag. Hon skulle bekymrat titta upp när Vivia kom in. Var har du varit? Jag kallade alla glädjeryttarna till stormöte igår. Alla, och det innefattar även dig. Där ska du ta ditt ansvar. Min dotter av alla glädjeryttare måste alltid... Här skulle hon avbryta sin mor. Jag försökte verkligen komma till mötet, svarta glädjeryttare. Modens officiella titel borde få Vivia låta mer ansvarsfull. Men på väg till glädjesalarna blev vi omringade av några förtvivlade medborgare. Det gick nog att hitta några om hon krävde bevis. En hel familj behövde omedelbart stöd och hjälp. Jag tog med mig en gycklare till och med. Familjen har haft det mycket svårt ända sedan invasionen. Här passade nog att sorgset skaka på huvudet. De tappra stackarna var för stolta för att be om hjälp själva. Det var en ren tur att någon slog larm. Eller vänta, var det kanske dumt att nämna gycklare? Det var inte första gången hon smittit ifrån tråkiga plikter för att istället roa sig. Hon skrattade lätt. Bäst att istället säga... Skrattet förvandlades till en rosslig inandning när hon vek av runt hörnet. Kroppen stelnade. Blev seg som kall honung. Tankarna splittrades i tusen bitar, föll till marken och blev till damm i rännstenen. I slutet av paradgatan var allt fel. Hon stirrade oförstående på en spräckt och sotig fasad genomborrad av mörka hål. Solen speglade sig i rött, gult och blått från utspridda glasskärvor. De tidigare så livfulla glädjesalarna gapade mot henne likt ett tomt kranium. På gatan utanför stod en täckt vagn parkerad och vakter med hårda ansikten jagade undan några jukeluer som försökte komma närmare. Ett par av soldaterna släppade ur ett oformligt bylte från byggnaden. De snubblade sig genom ruinerna av den raserade portiken och en av den svor när en lös sten rullade undan. Han tappade taget och skynket som täckt deras börda föll åt sidan. Långt ljusrött hår, tovigt av blod, släppade i marken. Det gick inte att ta fel på den gula glädjeryttaren. En man lösgörde sig ur skaran av åskådare som hjälplöst såg på. Han rusade fram och grep tag i hennes livlösa arm samtidigt som soldaterna hivade upp kroppen på vagnen. Lavinia, nej! Mannen skrek och grät. Han fäktade med armarna mot soldaterna men det slog honom enkelt till marken och sparkade undan honom från vagnen. Några jukeluer som hukat sig en bit bort tog mod till sig. Hopkrupna och med höjda avvägande händer närmade sig sakta. Soldaterna backade undan och lät dem ta mannen med sig. De hjälpte honom på fötter medan de kastade skräckslagna blickar in i vagnen. En av dem kräktes. Deras varma andliga ledare var nu endast en stapel kallt kött. Den sorgliga skaran avlägsnade sig klumpigt och försvann längs paradgatan. Trots att det passerade alldeles intill Vivia såg de inte på henne. Vivia började andas igen. Marken svajade till när hon vände sig om efter personerna som precis gått förbi. De hade inte sett den sista glädjeryttaren som stått mitt framför ögonen på dem. Hon insåg att hon instinktivt vävde en magisk illusion omkring sig. Vanligtvis använde hon sina krafter för att väcka uppmärksamhet med sin skönhet, men även för att sprida lyckokänslor och inspiration. Nu såg hon enbart oansenlig och tråkig ut. Hon började gå, en fot framför den andra, utan mål. Hon stannade inte förrän solen återdragit tillbaka sitt ljus från gatstenarna. Framför henne porade en liten fiskformad fontän och plötsligt kände hon hur tungan torkat fast i gommen. Med håret samlat i ena handen böjde hon sig fram och drack girigt av det svala vattnet. Upplivad såg hon sig förvånat omkring. Detta var en helt annan del av staden, långt ifrån glädjesalarna. Dagen var nästan över och hon kände sig tom. Magin, vilket hon fortfarande använde, tog på krafterna. Hon gick vidare men tog nu in sin omgivning, ögon och viskningar. Det oerhörda, det kan inte vara sant. Detta händer inte. Sorg, skräck, förvirring. Utan glädjeryttarna var folket utan ledning, utan stöd och utan nöjesbringare. De var alla som bortkomna och där gick hon mitt ibland om den enda som var kvar, ännu vilsnare än dem. Ur vägen! Orden träffade som ett knytnävsslag i magen. Vivia kröp ihop och sneglade över axeln. Folkmassan bakom henne delade fogligt på sig och släppte fram soldaterna. De var på väg åt hennes håll. Smälta in, det var det viktigaste just nu. Hon sträckte på sig och sänkte axlarna i ett försök att se oberörd ut. Kanske ett avslappnat leende? Nej, det gick inte. Munnen kändes stel och det brände i ögonen. Hon sänkte blicken och lät sig fösas åt sidan av det som klev undan för patrullen. Snart stod hon längst bak i ledet och tryckte sig mot en av stadens målade väggar. Solvarma stenar värmde hennes rygg. Ljumma och trygga, trots att kvällens skuggor höll på att ta över. Soldaterna var klädda i dystert grått. Brogans färg. Mörka fläckar syntes på uniformerna. Patrullledaren klev åt sidan och lät sin grupp passera. Han granskade noga stadsinvånarna som lydigt rådde upp sig längs gatan. De mörka ögonen, så mörka att de kattlikna pupillerna bara kunde anas, nådde Vivia och dröjde kvar några evighetslånga ögonblick. Så torkade han otåligt svetten från pannan och föll in bakom de andra. Gatan vaknade till liv igen så snart patrullen försvunnit. Var och en hade fortsatt med det de höll på med. Alla utom Vivia. Hon stod som fastfrusen och såg på folket som nu gjorde sitt bästa för att ignorera soldaterna. De stack till av ilska över att de inte sprang runt i panik eller skrek ut sin sorg. Glädjeryttarna hade funnits där för sitt folk. De hade hjälpt dem att leva igen efter invasionen. För vad var livet utan glädje? Men nu? Vem skulle hjälpa dem denna gång? Förstod de inte att alla glädjeryttarna var borta? Hennes mor och de andra hade gjort ett alldeles för bra jobb när de lugnade ner befolkningen. Vivia suckade tungt. Tröttheten började ta över. Hon behövde skydd, mat och sömn. Och det är snart. Den trånga gatan mynnade ut i ett gigantiskt torg. Mulinja, stadens hjärta, var alltid full av liv och rörelse. Här brukade folket rådslå, vadslå och köpslå från morgon till kväll. I skymningen samlades merparten av stadens invånare här för att äta och umgås, men det var fortfarande lite för tidigt på kvällen. Torget var ännu i full färd med att genomgå sin myllrande metamorfos från handelsplats till nöjesfält. I kaoset på Molinja kände hon sig mer än säker. En välkomnande eld brann en bit bort och hon drogs mot en liten nattfjäril till ett ljus. I en 3 fot över värmen dinglade en stor täckt panna där några funarer tillagade sina populära pajer. Hon slog sig ner på en av mattorna, vävda av långt naturligt blått gräs. Från deras hemvärld funar. Mönstret i mjuka blå toner gav henne en känsla av den gamla världen. Det med sång och skratt som fanns så sent som igår. Eller var den redan förlorad så snart soldaterna kom till Jukilu? Hon suckade tungt och strök fingrarna över den flätade ytan. Här kunde hon vila en stund. Ingen skulle lägga märke till henne så länge hon orkade hålla skenet uppe. En funar med karaktäristiska gula ögon ställde utan ett ord en korg med läckra, ångande pajer framför henne. Försiktigt tog hon upp en, rädd att bränna sig, men det var precis lagom varm. Hon blundade, tog ett bett och lät smakerna och synerna ta över. En äng med böljande blått gräs bredde ut sig framför henne. Hon kunde nästan känna den svaga brisen mot kinden. Vid horisonten gömde sig ena av funars röda tvillingssolar till hälften. Det var en bra paj, stark och riktigt god. Hon tog ett bett till. En svag smak av aprikos trippade oväntat förbi bland de traditionella kryddorna som dominerades av snalört och draconia. Hon blundade igen. Tre allvarliga fenarer stod framför henne vid en hydda. Med sina slanka armar gjorde de eleganta gester och bjöd henne att stiga in bakom det guldbroderade skynket. För säkerhetens skull tog hon ett bett till av pajen för att hålla visionen vid liv. Där inne, på ett mindre berg av kuddar, satt en ung, kvinnlig fenar, bekvämt tillbakalutad. Runt hennes smäckra hals hängdes rader av dyrbara pärlor som återspeglade ljuset från fyra gulaktiga, pulserande glober. Hon klappade på en av kuddarna bredvid sig. Vivia tog fascinerat ett nytt bett av pajen och synen lät henne slå sig ner. Fenaren strök med graciös hand undan sitt långa, raka hår och började fläta det. Synen var mycket avslappnande. Fingrarna förvandlade flinkt hårsvallet till en mängd gyllengula flätor medan de intensivt brandgula ögonen lugnt betraktade besökaren. Plötsligt svajade synen till och upplöstes i små vågor. Vivia tog snabbt ett bett igen, ivrig att hålla kvar fenaren som skänkte henne ett sådant lugn, men det var för sent. En ny syn ville ta över, men hon avvisade den bestämt. "Kan jag få tillbaka synen jag nyss hade?" frågade hon fenaren som serverade pajen. Han ställde ner en ny korg framför en annan gäst och satte sig på huk framför henne. Utan ett ord sträckte han fram handen och nickade. Vivia antog att han ville ta betalt och höll fram ett mynt. Fenaren skakade på huvudet och hans smidiga fingrar slöt sig runt både myntet och hennes hand. Hon försökte dra åt sig handen, men hans grepp blev fastare och höll henne kvar. Oroligt stirrade hon intensivt på honom. Kunde han se igenom hennes kamouflage? Om han upptäckte vem hon var, skulle han då avslöja henne? Fenaren anade hennes oro och låg lugnande. De gula ögonen såg djupt in i hennes. Vivia ville dra sig undan, men något hindrade henne. En oförklarlig känsla av trygghet och längtan efter synen hon nyss har haft. Fenaren drog lätt i hennes hand. Hon tvekade. Kunde hon lita på honom? Vaksamt spanade hon ut över Mulinja innan hon lät sig ledas iväg. Inga soldater syntes, men stämningen var dämpad. Musiken saknades och det uppslupna solet var ikväll förbytt till ett hest mumlande. Fenaren flattade samman sina långa fingrar med hennes och visade henne till ett oansenligt tält. Med en kvick gest, likt den hon nyss sett i synen, bjöd han henne att stiga in. Då hon tvekade drog han raskt undan skynket som täckte den låga ingången och knuffade milt in henne. Tyget föll tillbaka och Vivia drog häpet efter andan. På en hög med trasor satt den unga kvinnan från synen som hon nyss haft. Borta var överdådet, kuddarna och pärlorna som lekfullt glittrat. Fenarkvinnan satt på en sliten filt med en oljelampa som enda ljus. Kläderna var enkla och passade henne illa, som om det var någon annans avlagda paltor. Smyckena hon bar var av flätat gräs, intrikata men oansenliga. Håret däremot skimrade som guld i oljelampans ljus. Granna gyllengula flätor rörde sig lätt när kvinnan klappade på filten och bjöd Vivia att sätta sig. "Jag ser dig", sade hon och öppnade sin hand. Ett vitt sken spred sig i tältet och Vivia kunde inte hålla tillbaka tårarna. I handen låg en mjölkvit skinande sten infattad i elektrum. Dess låga falnade så att den vackra gyllene inramningen gick att urskilja. Kedjan dinglade mellan fenarens fingrar och rasslade svagt när Vivia tog emot halsbandet. Hon såg in i stenen där ljuset sakta virvlade runt. Mandrions sten, som hennes mor burit den sista gången det sågs. Hur? Var allt hon fick fram. Hur var det möjligt att den här fenarkvinnan hade halsbandet? Det var ingen kopia, det var hon säker på. Alla snirkliga detaljer satt stadigt inpräntade i hennes minne. Varje gång hon som barn krypit upp i sin mors knä hade hon lekt med stenen. Nu, när hon höll den i sin hand, kände hon moderns armar omsluta henne i ett viskande minne. Jag är Celestasia, min tredje prästinna. Min prästinna? Vivia slet ögonen från Mandrions sten och såg misstroget på kvinnan. Min, gudinnan på systervärlden Funar. Hennes mor hade berättat att det som vigde sitt liv åt min alltid var begåvade med stora krafter och endast det allra starkaste blev prästinnor. Dessa var därför få och levde mycket skyddade i Fenars djupaste skogar. Aldrig hade hon hört talas om att de skulle kunna lämna skogarna, än mindre Funar helt och hållet. Hon måste mena att hon var en blivande prästinna, en adept. Nej, det är sant, sa Celestasia, som hon kunde läsa Vivias tankar. Jag måste visa dig något. Hon sträckte fram sin slanka hand och tog Vivias. När Celestasia slöt fingrarna bleknade det dammiga tältet bort. Celestasia och Vivia stod hand i hand och blickade ut över ett blått fält där axen sakta gungade i vinden. Tvillingsolarna stod högt på Fenars ljusgula himmel. Det var en strålande dag. Allt såg ut som en vanlig syn från någon av pajerna som såldes på Molinjas torg. Ett vackert fenariskt landskap, inget speciellt. Se, sa Celestasia och pekade mot en stor grönaktig stenbubbling till höger i synfältet. Vivia kunde inte se något ovanligt. Hon skulle precis påpeka det när luften bredvid stenen började skimra och vibrera. En portal som hon först inte lagt märke till var på väg att öppnas. Spänd väntade hon på att få se vad eller vem som kunde tänkas passera. En hummande ton talade om att portalen nu var redo för passage och strax bröt någon igenom den skälvande luften. Med blek hy och mörka ögon, färglösa och känslokalla, kom det en efter en. Brogans grå soldater. Vivia ville huka sig och finna skydd, trots att det bara var ett minne, inte något som hände här och nu. Celestasia kramade hennes hand och Vivia kunde känna hennes förtvivlan när soldaterna samlades på fältet i legion efter legion. Det blå gräset trampades ner under tunga stövlar och en grå dimma dolde de två solarna. Så Brogan hade invaderat Funar också. Hon hade inte hört om det, men å andra sidan var Funar avlägset och efter att hennes egen värld, Yukilu, hade fallit var alla portaler bevakade av Greim-väktare. Kommunikationen med de andra världarna hade tvärt klippts av och där som råkade vara på besök kunde inte återvända hem. Yukilus folk var ett lättsamt släkte. De tyckte om skämt och skoj och hade inte mycket till övers för allvar. När Brogans män kom hade de nästan inte mött något motstånd. De glada jukilurerna vägrade först inse att de faktiskt var angripna och att någon på allvar ville dem illa. Namnet Brogan var endast en bortglömd saga. Gamla krig för hundratals år sedan. De grå legionerna högg grymt ner några av de välkomnade gycklarna och alla i det styrande rådet som mötte dem i tron att det var ett statsbesök. Chockade hade befolkningen drivits ihop och några av de starkaste hade sorterats ut och förts bort genom portalen. Ingen visste vart, men förmodligen behövde Brogan slavar för att underhålla sin krigsmakt. Vivia rös vid tanken på att även de fredliga Funar hade fallit. Fältet med soldaterna ersattes av en ny syn. Framför dem stod urskogen i brand. Djur och funarer flydde undan lågorna bara för att effektivt slaktas av väntande Greim-väktare som patrullerade skogsgränsen. Röda ögon glänste och blod droppade från långa böjda klor. Raggen som täckte ansikten och ryggar var mörkt brun och sträv. En av dem vände sig mot Vivia och log sitt grymma leende så att de kristallliknande huggtänderna gnistrade. I klorna dinglade en livlös hare. Vivia mådde illa. Graham-väktarna lät ingen slippa förbi. Synen försvann lyckligtvis och istället stod det nu i ruinerna av vad som måste ha varit ett av Mins gömda tempel. Den som inte hade flytt rakt in i klorna på Graham-väktarna låg förkolnade bland nedfallna pelare och smält glas. En ensam mäktig pylon stod trotsigt kvar, nersvettad av sot. Synen upphörde och de satt åter i det dunkla tältet. Är alla döda? Orden var tjocka och svåra att få fram. Ja, jag är den sista. Celestasias brandgula ögon fylldes av sorg och något annat, mörkare. Precis som du. De tre små oskyldiga orden kastade sig hungrigt över henne. Den sista. Vivia var den sista. Hur fann du mig? Hur visste du att... Hon kunde inte forma meningen färdigt. Jag ville varna er, men jag kom för sent. Den enda jag kunde göra var att läsa av platsen och då kände jag att någon kommit undan. Någon som inte var där hon skulle vara. Celestasia såg på henne med sorgsna ögon. Vivia sänkte blicken. Hon orkade inte känna allt som min prästinnans ögon sa henne. Att spåra dig var inte svårt och jag lyckades föra dig till mig med lite hårt arbete. Min prästinnarnas tankekontroll. Vivia rynkade ögonbrynen. Hon hade aldrig trott på att den var så effektiv. Så hon hade alltså blivit ledd till Fenorens eldar på Molinjas, riktigt litet djur som blockats i fällan utan att ana något oråd. Vetskapen om att det blivit styrd var obehaglig och hon tänkte inte låta det ske igen. Jag hade aldrig kunnat styra dig om allt varit som vanligt, tröstade prästinnan. Du fokuserade enbart på att smälta in och kämpade samtidigt med att hålla din sorg i schack. Ditt naturliga försvar låg nere. Vivia nickade och försökte låta bli att tänka på Celestasia tyckte svara på en fråga hon aldrig fått. Du måste vila dig nu. Din illusion har börjat falna. Jag ska vaka över dig. Celestasia drog fram en sliten men vackert broderad kudde som såg underbart skön ut. Tacksamt sjönk hon ner på kudden och lät Celestasia svepa sin mantel om henne. Precis som i synen tidigare började Fenaren ordna sitt hår. Sakta löste hon upp flätorna medan Vivia sjönk ner i djup sömn. Det var det första kapitlet från Eldbarnet, och vilket första kapitel. Det ska bli väldigt, väldigt kul att läsa den här boken. Vill du att jag ska läsa in någonting som du har skrivit, ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.